Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Jag tänkte fortsätta den här serien om afroamerikansk historia och om medborgarrättskamp. Förra avsnittet så pratade vi ganska mycket om det här med Jim Crow-lagar. Och vi har ju sett det här, hur den här segregeringen och diskrimineringen kommer lite grann steg för steg i södern då. Och allt det här stöds ju till slut med formella lagar och regler. Men systemet stöds långt ifrån bara med liksom lagar och rättsfall och sånt där, utan det finns också en slags informellt system av regler och lagar som alltid har någon form av inslag av våld då. Och den här vita makten i södern har ju väldigt många sådana verktyg för att hålla systemet på plats då. Och under just 1890-talet så ökar våldet mot afroamerikaner. Afroamerikaner på visst sätt på plats då. Och det här våldet är kusligt öppet och synligt. Och det är ju också såklart för att få skrämmande effekt och skicka budskapet och se till att det går hem då. Att man ska liksom inte sätta sig upp mot den vita maktstrukturen då. Och idag tänkte vi kolla lite grann på hur det här fungerar då. Samhället i södern präglas ju alltså av ett slags förtryck då på väldigt många plan som jag sett. Och det finns ju ekonomiskt förtryck då i form av det här sharecropping som kom redan efter rekonstruktionen. Vi har politiskt förtryck i form av sådana här grandfather clause och andra regler då som berövar afroamerikaner rösträtt. Och vi har ett socialt förtryck då i form av Jim Crow-lagar. Och bakom allt det här ligger ju den här självklara rasismen som existerar i södern och som etablerades redan under slaveriet. Och vita i södern insisterar ju på att svarta var ett folk som skulle agera som underordnade helt enkelt och vara en slags lydig andra klassens invånare. Den vita rasen skulle så att säga dominera. Och så länge slaveriet fanns så var det ju ganska lätt att efterleva det här då. Men när slaveriet avskaffas så försöker man helt enkelt skapa en ny ordning av dominans och underkastelse då. Och då uppstår en slags kultur i södern för hur man ska agera i samhället i olika situationer. Och den här kulturen brukar då kallas för rasetikett. Och det är liksom den minsta formen av att liksom verkställa den här rasismen då. Rasetikett är ju liksom en slags komplex uppsättning beteende som skulle användas i vardagen i relationer mellan vita och svarta då. Alltså egentligen segregering i det lilla, i det vardagliga då. Det är en slags ständig påminnelse om att vita ska dominera och svarta ska underkasta sig vita. Det innebär att, liksom att vita och svarta till exempel i södern skakar aldrig händer med varandra. Svarta får inte ens se vita vuxna människor direkt i ögonen. De förväntas stirra ner i backen om man pratar med vita. Svarta män förväntas att man tar av sig hatten då i närvaron av vita män och kvinnor, medan vita män behöver absolut inte ta av sig hatten i närvaron av svarta då. En vit man som skulle hem till en afroamerikan tog naturligtvis entrén och knacka på och behövde inte ta sig hatten som sagt. Om en afroamerikan skulle hem till vita så förväntades man då komma och knacka lite försiktigt på bakdörren. Det här går igen också liksom i det här med att använda respektfulla eller nedvärderande titlar när man tilltalar vuxna. Vuxna svarta ska ju då tilltala vita då med respekt, Mr. eller Mrs. eller Miss. Medan då vita istället oftast använder förnamnet på afroamerikaner eller kort och gott bara kallar dem för boy eller girl då, om det var aningens yngre personer eller auntie eller uncle om de är lite äldre då. Men naturligtvis var det också ganska vanligt med det lite mer vidriga att bara kalla svarta för nigger då. Tvärtom så förväntas ju då afroamerikanerna använda de formella liksom Mr., Mrs. och Miss för vita även till ungdomar så att säga. En svart vuxen får kalla en ung vit pojke till exempel för Mr. Medan den unga pojken behöver absolut inte kalla den svarta för Mr. utan kan kalla honom för boy då. Vita män kunde också kallas för boss eller captain då. Lite sådana mer formella titlar på något vis då, som också verkligen personifierar den här maktställningen. Går i affärer eller liknande verksamheter så hjälptes alltid vita först. Och oavsett om afroamerikaner hade anlänt först in i butiken så är det alltid liksom då vita som serveras först eller som får sina tjänster först. I många affärer till exempel fick inte ens svarta kvinnor prova kläderna så att säga. Och hårdaste etikettreglerna det gäller ju relationer mellan svarta män och pojkar i relation till då vita kvinnor. Man fick absolut inte titta på en vit kvinna. Skulle man göra något som att le eller blinka mot en vit kvinna så var det faktiskt en ganska stor chans att man faktiskt lynchades. Och att som svart man på något vis ta på en kvinna det är liksom ett jättestort tabu. Det är som ett enormt etikettsbrott. Oavsett om man egentligen bara råkar vidröra någon lite oavsiktligt då så att säga. Ett annat fenomen som verkligen liksom används för att upprätthålla hela det här systemet då, det är ju att se till att afroamerikaner är underordnade och accepterar då det här förtrycket och segregeringen och den här typen av rasetikett. Det är ju då våld i olika former och våld som maktmedel var ju aldrig långt borta utan ständigt närvarande då. Södern i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet är ju ett väldigt våldsamt samhälle helt enkelt. Under rekonstruktionen så hade ju Ku Klux Klan och KKK-klanen och det här våldet i södern varit mer en slags kan man säga, politisk förlängd arm som försökte hindra då svarta från att utnyttja sina politiska rättigheter och se till att demokraterna återtog makten. När vi kommer in i då det här Jim Crow-samhället på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet då, och med rasetikett och så, då får ju det här våldet med en social aspekt att, alltså, att man bara helt enkelt bara ska säkerställa att den sociala segregeringen består eller annorlunda uttryckt då att man ska upprätthålla rasetiketten i södern. Ingen svart person får liksom sättas upp mot samhällsordningen. Det värsta fallet av våld mot enskilda eller mindre grupper är ju lynchningar då av svarta som genomförs av vita mobbar som då är ganska vanligt. Själva termen lynch har faktiskt amerikanskt ursprung då, kom egentligen från revolutionen och frihetskriget. Då fanns det en amerikansk överste som heter Charles Lynch och han var ju då en plantageägare i Virginia, och väldigt stora delar av frihetskriget i södern var ju en väldigt inbördeskrigsliknande situation där amerikaner slogs mot varandra då, alltså patrioter mot lojalister, och stundtals ganska råa strider och våldsamt med grupper av olika typer, alltså partisaner, grillor eller informella miliser och garden eller bara mobbar då, så att säga. Och Charles Lynch, han ledde en sån här grupp då av så kallade patrioter, men som var kanske lite mindre reguljära då, som stred mot lojalister, och han skapade då en slags illegal domstol. Han lite godtyckligt helt enkelt dömde och hängde lojalister som han fångade in då. Och det här informella och arbitära rättssystemet fick då namnet Lynch-lås, och översten själv då brukar helt enkelt kallas för Judge Lynch. Och den här typen av godtyckliga och illegala avrättningar utan rättsprocess som vita mobbar genomför när de mördar då afroamerikaner i södern blir ju också kallade för lynchningar under den här rekonstruktionsperioden. Och de görs ju på något vis formellt i någon slags rättvisans namn då, enligt de här vita mobbarna som genomförde, men de är ju inte något bättre än sådana här lynchlås, alltså att det görs helt utanför det normala rättssystemet då. Och det finns såklart en röd tråd, alltså den här godtyckligheten att bara kunna döda afroamerikaner som man tycker har gjort något fel. Det var ju egentligen en slags praxis som var väl etablerad under slaveriet och fortsätter in i rekonstruktionen, som var väldigt våldsam då. När vi kommer fram till 1890 så är ju lynchningar ett vanligt och accepterat sätt då för enligt de vita då, att just avskräcka svarta från att begå brott. Både riktiga brott och brott som ansågs liksom som vidriga enligt den här lite mer informella rasetiketten då. Och lynchningar av svarta i södern var ju vanligt under hela tidsperioden från 1877 då, när de sista unionssoldaterna lämnade södern, ända fram till 1960-talet. Men just de här åren 1890-1920 är ju värst, och det är ju en riktig era av lynchningar då. Och det finns såklart en hel del mörkertal och osäkerheter, så ser man siffror på antalet lynchningar så kan det ju variera lite grann beroende på olika uppskattningar och källor, men ofta brukar många ha sett uppskattat runt 3500-4000 personer i USA lynchades mellan åren 1890 och 1930 då. Så att det är ändå ett genomsnitt på 1-3 personer i veckan då under flera decennier som faktiskt lynchas då. Värsta året är där i början på 1890-talet, 1892, då lynchas 235 personer på ett år då. Så tittar man under hela 1890-talet så är det i genomsnitt 186 lynchningar i södern varje år då. Och det är ju terror och hot som ska kontrollera den afroamerikanska befolkningen då. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet så är de flesta lynchningar rum i den lägre södern då, speciellt i delstater som Louisiana, Mississippi, Alabama och Georgia. Och anklagelser som kunde leda till lynchning, det var ju många då, mord, stöld eller förstörelse. Men den allra vanligaste anklagelsen som mobbarna liksom, alltså de vita mobbarna gick igång på rejält, det var ju att en svart man hade på något sätt våldtagit en vit kvinna. Både ett brott i sig och naturligtvis då enligt dem det allvarligaste brottet mot en rasetikett då. Och naturligtvis en enorm ironi i att det var ju betydligt vanligare brott i södern att en vit man våldtar en svart kvinna då, så att säga. Det är ju en oerhört tragisk aspekt av lynchningar, eller ja, allt som har med lynchningar är ju såklart tragiskt, men alltså väldigt, väldigt bizarr aspekt av det här är ju att många faktiskt lynchas för bara triviala brott, och i många fall så har ju offren inte begått något brott alls utan anklagas helt enkelt falskt, och ibland kommer det ju fram i efterhand att det var påhittade anklagelser, men man går igång på alla cylindrar och lynchar personerna, och då är det lite sent att ångra sig i efterhand då. Många lynchningar är ju kopplade till brott mot den här sociala rasetiketten, att en svart man flörtar med en vit kvinna eller någonting sånt där. Det är inte ens ett brott i lagens egentliga mening då, men ett vidrigt brott då enligt den vita södern då. Det är någonting som Emmett Till får erfara sen, men det kommer vi till senare, en känd lynchning då. Många afroamerikaner som når framgång på något sätt utsätts ju också för fara. Det finns ett exempel i Memphis som vi kommer tillbaka till där tre svarta män startar en framgångsrik affärsrörelse. Och då är helt enkelt bara brottet att man konkurrerar med vita affärer och då lynchas man helt enkelt. Men även om någon begått brott så är ju inte såklart lynchning en del av ett normalt rättssystem, men de vita som deltog i lynchningarna såg ju deras agerande som en slags ändå legitim variant av lag efterlevnad. Och i södern så försvaras lynchningarna med att svarta, man säger allmänt att svarta blivit mer kriminella och våldsamma efter slaveriets avskaffande och under rekonstruktionen då, så att då behöver man kunna göra så här då. Och särskilt då att män säger man är benägna att våldföra sig på vita kvinnor eftersom de då är rovdjur, som man säger. Och det här är ju faktiskt ett resonemang man kan leda framåt sen till 1990-talet när man pratar om de här super predators och så, som om svarta brottslingar. Så att som vanligt är mycket som har en röd tråd i amerikansk historia då. Men lynchningen i södern ses ju därför som nödvändiga, om en liksom då beklaglig reaktion mot de svartas våldsamma tendenser då. Lynchningen handlar ju om att folket eller mobben tar saken i egna händer då. Oftast hämtar man anklagade svarta män i fängelse eller arrester och sen så tar man iväg dem till en liten avskild plats, då hänger de i något träd i närheten eller sådär. Och sheriffer och poliser, de hymlar inte om att fångar ska förflyttas eller liknande, utan det är snarare liksom en öppen signal om att det kommer att titta åt ett annat håll. Och ja, nu ska vi flytta den här svarta fången och ja, blink, blink. Och sen så kommer folk och tar den här svarta personen. Och sherifferna och poliserna vittnar i efterhand att nej, men vi känner inte igen någon och vi hade ingen aning och det bara blev så här liksom. Och bland de som deltar i de här vita mobbarna som lynchar så är det i princip aldrig någon som grips eller ställs inför rätta eller döms. Alltså de här illgärningarna är accepterade av samhället som något bra och nödvändigt. Så att det kan till och med vara framstående män i samhället som borde uppmuntra och delta själva i de här mobbarna. Och bland vita politiska ledare, journalister och kyrkans ledare och sådär finns det nästan ingen som på något sätt fördömer lynchningar, utan det är bara fullständigt acceptabelt. Och lynchningarna är ju fruktansvärt ociviliserade och barbariska på många sätt. Alltså de här vita mobbarna som utför dem är ju oftast egentligen fruktansvärt brutala då. Offren både misshandlas, mördas, bränns och skändas på alla tänkbara sätt då. Och enligt de här vita mobbarna då så fick ju offren egentligen en rättegång, tycker man då, vilket består i att man då misshandlas och torteras tills man erkänns. Och inte sällan så sköts man innan man hängdes. Och sen hängde in i närmaste träd var såklart vanligt, men man nöjde sig oftast inte ens med det, utan man sätter oftast eld och bränner offren och så vidare. Så att det är fruktansvärt brutalt. Och det som är kanske sjukast av allt är ju att trots den här våldsamheten så är ju många lynchningar en slags sjuk social tillställning också. Det finns mängder av bilder där folk, kvinnor och till och med barn klädda som om de skulle på någon form av konsert liksom, går och tittar på lynchningar och kollar och pekar och ler och skrattar och sådär. Men inget man döljer på något vis heller, utan det finns också, görs bilder liksom som trycks upp som vykort med bilder av lynchningar som man kan skicka till släktingar runt om i södern och sånt där. Fruktansvärt. Jag tror jag nämnde det här tidigare, översiktsserien också, finns ju på nätet om man vill söka på då, men ja, tänk på vad ni söker på så att säga. Det är otäcka bilder. Och just den här liksom festivalstämningen när man lynchar någon är ju det som gör det väldigt konstigt. Och det blir ju, ja, jag blir nästan att tänka på det när man såg bilderna från de här som bröt sig in i kongressen liksom, där man viftar med sydstatsflaggor och t-shirtar med Auschwitz-budskap och ropar och tar kort och sådär. Liksom kändes mer som att de var på någon turistresa än att man gjorde ett brott och så vidare. Och det känns lite grann som exakt samma mörker som finns kvar än idag då, i form av rasism och antidemokrati som hänger intimt ihop med de här åren till exempel i södern då. Afroamerikanska män var ju naturligtvis det med särklast vanligaste offren för lynchning, men ibland lynchas också vita om de anses ha hjälpt svarta på något sätt, och även afroamerikanska kvinnor kunde drabbas då. 1914 i Oklahoma så lynchas en 17-årig tjej som heter Marie Scott eftersom hennes bror hade dödat en vit man som våldtagit henne, och då hämnas man då så att säga. Ett väldigt otäckt fall är ju Mary Turner i Georgia. Ja, är ni känsliga så tryck fram en typ 30 sekunder på podden då. 1918 så lynchas hennes man och hon proklamerar offentligt att hon ska försöka få de ansvariga inför rätta då. Det räcker för att en vit mobb struntar i att hon är höggravid och bestämmer sig för att lyncha henne. Så hennes fötter binds ihop och hon hängs upp och ner i ett träd, och sen skär de upp hennes mage så att fostret ramlar i backen, och så stampar de på fostret och sen sätter de eld på hennes kläder och skjuter henne. Och det är ju liksom, det är ju så brutalt så det saknar motstycke, så de här lynchningarna kan ju vara riktigt, riktigt otäcka. Och det finns ju, som jag sa innan, en enorm ironi i södern just gällande liksom brottet våldtäkt. Alltså svarta män anklagas ofta för våldtäkt på vita kvinnor. Men just de här enorma riskerna med det här fungerar ju såklart väldigt, väldigt avskräckande. Det motsatta däremot är ju väldigt vanligt. Afroamerikanska kvinnor blir ju rutinmässigt trakasserade och utnyttjade sexuellt av vita män då. Saknas naturligtvis statistik, men de flesta vittnesmål som man har från svarta kvinnor i södern på den här tiden pekar på att det här var betydligt mer förekommande till och med lynchningar då. Så, och precis som lynchningar så var ju våldtäkt också ett sätt att skapa lidande och smärta och är ett liksom uttryck för den här vita makten över afroamerikaner. Vita män kunde ta sig väldigt många friheter utan att riskera några som helst konsekvenser då. Och afroamerikanska kvinnor ansågs i södern vara både underlägsna men också omoraliska och obehärskade. De ansågs liksom allmänt agera inbjudande gentemot vita män och liksom locka fram köttsliga lustar, säger man då. Och de flesta vita ansågs ju att det här med att svarta kvinnor inte hade någon liksom värdighet eller dygd att skydda då. Och eftersom de bidrog till frestelsen själva så fick de helt enkelt skylla sig själva om en vit man tog för sig. Man kan ju gissa var den här förklaringen kom från. Det kan vara vita män kanske. Och ett exempel på den här skrämmande attityden är till och med South Carolinas guvernör Coleman Blaise som 1913 säger så här då, citat: "I am of the opinion as I have always been and have very serious doubt as to whether the crime of rape can be committed upon a negro." Det vill säga vi har en guvernör i södern som tycker att våldtäkt av afroamerikanska kvinnor helt enkelt inte ens är ett brott. Kan ni känna på den ni? Våldtäkt var ju också ett slags psykiskt lidande för afroamerikanska män som inte kunde skydda sina fruar och döttrar utan att med då visshet bli lynchad som hämnd. Så enda sättet att skydda sina fruar och döttrar det var ju liksom att vägra låta dem jobba som hushållerskor i hem där det fanns vita män och så. Och de som kämpar mot lynchningarna har ju som mål att få till en federal antilynchningslag som skulle möjliggöra att den nationella makten att göra det, att delstater och de lokala myndigheterna i södern inte gjorde, nämligen att straffa de som genomförde lynchningar då. Men de här lynchningarna bara fortsätter ju liksom precis som våldtäkter och precis som med slaveriet innan inbördeskriget så förenar den här hängivenheten till vit makt alla vita i södern, fattiga som rika då. Det är liksom ekonomiska frågor hamnar alltid på andra plats bakom rasfrågan. En av de som gör kampanjer emot lynchning är Ida B. Wells, en afroamerikansk journalist då. Och upprinnelsen till Wells engagemang är när hennes vän Thomas Moss lynchas då. Thomas Moss, han var en afroamerikansk brevbärare i Memphis, Tennessee, som tillsammans med två andra startade en diverse handel då, People's Grocery, i ett afroamerikanskt dominerat kvarter i Memphis då. Och när den här affären blir framgångsrik så börjar den ju konkurrera då med en affär ägd av en vit man vid namn Barrett. Och när den här konkurrensen hårdnar försöker Barrett då med legala medel stänga sin konkurrent men misslyckas. Och då återstår ju då våld som lösning. Så en lördag kväll i mars 1892 då så attackerar en grupp vita män butiken. Men Moss och hans partners lyckas skydda butiken då. Och i det här tumultet så skjuts och skadas då sheriffen som hade varit med på mobbens sida. Det här leder ju till att dagen efter samlas en ännu större mobb med vita och den här gången så arresteras över 100 afroamerikaner i det här kvarteret där People's Grocery Store ligger då. Inklusive Thomas Moss och hans två affärspartners då. Brottet de anklagas för är att konspirera för att skydda affären. Ett kanske ovanligt en brottsrubrik kanske. Ganska omgående så började det cirkulera ett rykte då att Moss och hans två partners kommer att lynchas. En grupp beväpnade svarta skyddade för fängelset där de sitter då, arresterade på nätter. Men sen bedömer de att situationen har lugnat ner sig då. Så att de slutar de skydda det här och tredje natten kommer då naturligtvis en vit mobb till fängelset, inklusive många av den här vita eliten i staden Memphis. Och sheriffen släpper in dem så att de kan hämta de här tre männen och så släpas de iväg till en plats utanför stan. En av Moss partners gör motstånd och han misshandlas och torteras rejält innan han skjuts då. Moss själv, han vädjar till mobben att inte döda honom eftersom han har fru och små barn då. Men det hjälper inte. Och när han får frågan om han har några sista ord så säger han: "Tell my people to go west. There is no justice for them here." Därefter så skjuts han med så många skott att det inte blir i princip någonting kvar ens av huvudet. Ja, oj, kanske jag glömt att, eller kanske borde ha varnat för den typen av beskrivning. Brutalt alltså, som många lynchningar. Dagen efter så förstörs den här People's Grocery Store till grunden då. Och många afroamerikaner var ju så arga och äcklade över de här händelserna att de faktiskt lämnar Memphis och drar till Oklahoma. De lyder i princip Moss sista ord då. Men en av de som påverkar starkt av den här lynchningen av Moss är Ida B. Wells. Då, Wells hade fötts som slav men efter kriget fått utbildning och jobbat som lärare. 1884 hade hon personligen fått uppleva segregeringens baksida. Då. Trots en biljett i en första klassvagn hade hon släpats iväg från vagnen av en konduktör med hjälp av två vita män. Och det här hade Wells tagit till domstol för att försöka få rätt till ersättning, då, alltså en lägre domstol. Men Tennessees domstolsväsende hade ju ändrat den här domen eller se till att hon inte fick någon ersättning då. Men de här händelserna började ju skapa ett engagemang hos Wells då för medborgerliga rättigheter för afroamerikaner. Men när hon började skriva texter så får hon som följd sparken från sitt lärarjobb. Och då är då hon satsar på journalistyrket. Den här lynchningen av hennes vän Thomas Moss blir lite av en vändpunkt i hennes karriär. Händelsen chockar henne väldigt mycket, precis som många andra afroamerikaner, eftersom han Thomas Moss då var både en respektabel och framgångsrik medborgare och familjefar, knappast någon liksom kriminell typ då. Och Wells, som den journalist hon är, sätter igång och gräver fram statistik och data kring lynchningar som ägt rum i Mississippi, och hon framförallt gör i sin journalistik sen då, det är ju att ifrågasätta den här allmänna sanningen om lynchningarnas motiv. Och det hon kommer fram till är att anklagelserna om att svarta män utför våldtäkter ofta är fabricerade anklagelser från hysteriska vita mobbar som används som ursäkt för att smörda svarta då. Hon konstaterar att sexuella relationer mellan svarta män och vita kvinnor mycket riktigt kan ha existerat, men att de oftast då är ömsesidigt, eller att det är ömsesidig attraktion då, och att vita män kanske borde ha bättre koll på sina kvinnor helt enkelt. Lynchningarna kan snarare förklaras enligt henne som ett uttryck av vita mäns behov av att kontrollera sina vita kvinnor då, se till att de inte vågar ha attraktion för svarta män då. Alltså hon är ju ganska tidig med att hitta en förklaring då kring patriarkatet i Södern då. Men den här beskrivningen av lynchningar och det motivet till lynchningar, det blir ju såklart sprängstoff i Södern. De vita männen i Södern blir oerhört provocerade över att läsa något sånt här då. Och de är ju övertygade om att det måste vara en man som ligger bakom den här artikeln då. Och när artikeln publiceras i en tidning i Memphis så attackeras kontoret av en mobb naturligtvis då. Som tur är befinner sig Ida B. Wells någon annanstans då, och hon inser ganska snabbt då att jag kommer aldrig kunna återvända till Memphis efter att jag har skrivit den här artikeln då. Så istället flyttar hon norrut och inleder en karriär som i medborgarrättskampen då tillsammans med andra afroamerikanska ledare. Och precis som Frederick Douglass gjorde så gör hon en turné i Storbritannien och föreläser om lynchningar och driver på sin kampanj. Så att hon kommer att bli en av de stora profilerna liksom i de svartas medborgarrättskamp.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Våldet mot afroamerikaner är ju en mix av rasetikett i vardagen, av lynchningar vid specialtillfällen, men också rasupplopp där det liksom spårar ur och blir våldsamt i större skala, och särskilt om svarta förförs och bjuder upp till motstånd, så kan det i vissa saker spåra ur fullständigt då. Ett av de kändaste och mest allvarliga upproren är inträffar ungefär vid den här tiden runt sekelskiftet. Det är det så kallade Wilmington-upproret 1898 i North Carolina. Och det är intressant av många olika orsaker. Wilmington är ju den största staden i North Carolina och har ju en knapp majoritet av afroamerikaner vid den här tiden. Och många afroamerikaner har det rätt så bra ekonomiskt och har intagit vissa maktpositioner. Och det här året när upploppet inträffar så styrdes staden av en koalition av svarta och vita politiker från det republikanska partiet och det så kallade populistiska partiet. Och demokraterna i staden som tappat makten till den här koalitionen 1894, de avskyr ju bittert det här styret och är ju villiga då att ta till vid nästan vilka medel som helst för att återfå makten då. Så det här är ju ett av de allra sista festerna som inte har blivit då, så att säga, redeemed av vit makt och där demokraterna har tagit över för gott då. Så inför valet 1898 så är läget väldigt spänt i staden då den demokratiska ledaren Alfred Moore Waddell, han svär att han ska återta makten i staden med våld om nödvändigt. Han säger bland annat till en folkmassa att if you find the negro out voting, tell him to leave the polls and if he refuses, kill him, shoot him down in his tracks. Så att det är ju en ganska hyfsat tydlig uppmaning till våld då. Och mitt i det här ganska spännande läget så kastar en afroamerikansk journalist vid namn Alex Manley in en lite grann kan man säga en tändsticka på bensinen där. Hans artikel är delvis ett svar på ett tal som Georgia-feministen Rebecca Felton höll året innan där hon liksom uppmanar till fler lynchningar som ett sätt att skydda vita kvinnor från att bli våldtagna av svarta män då. Hon hade då sagt så här att if it needs lynching to protect women's dearest possessions from the ravening human beasts, then I say lynch 1,000 times a week if necessary. Alltså verkligen hetsar till lynchning som ett slags sätt att skydda vita kvinnor på de märkligt vänster. Och i den här artikeln som Alex Manley då publicerar som ett svar så menar han på att det snarare är så att vita män allt som ofta begår sexuella övergrepp på svarta kvinnor och han insinuerar också då att den sexuella relationen mellan svarta och män och vita kvinnor på landsbygden snarare sker i samtycke och bland annat skriver han don't think ever that your own women will remain pure while you are debauching ours. Och det här, precis som Ida B. Wells så är det här oerhört provocerande och hotfullt i de vita ögon då. Så en mobb ledd av många bland stadens elit förstör då tidningskontoret där Manley jobbar. Den här styrande koalitionen i stan, de avsäger sig till och med sina uppdrag i ett försök att undvika ytterligare våldsam. Men den här vita mobben är alldeles för upprepad och det blir en slags orgie av våld och förstörelse riktat mot afroamerikaner. Och den här vita mobben består ju av många gamla veteraner från inbördeskriget och de är beväpnade rejält till och med sina Gatling gun och de ropar liksom skallar längs gatorna kill every damn nigger in sight. Så det blir ju en massaker då, lite oklart i efterhand men siffrorna varierar då mellan 60 och 300 döda afroamerikaner och många ytterligare skadade då och i slutändan så flyr uppåt 2000 svarta amerikaner från stan och återvänder aldrig då. Eller de kan inte, de blir borttvingade så att säga. Vita tar över eller köper upp hem och äger delar från afroamerikaner då. Så över en natt så blir helt enkelt Wilmington lite av en vit stad då, styrd av demokraterna. Det är liksom en slags militärkuppsaktig sak där demokraterna tar över med våld som medel och rensar bort de viktigaste, mest inflytelserika afroamerikanerna. Och den afroamerikanska kongressledamoten George White, ja okej, ironiskt namn då, svart politiker som heter White. Han representerar i alla fall North Carolinas andra distrikt där Wilmington ingår. Och när han lämnar kongressen då för när den har sammanträtt 1901 så flyttar han inte enkelt norrut för han vågar inte ens återvända söderut då. Och White, han var ju också den sista svarta kongressledamoten från södern hela vägen fram till Andrew Young då från Atlanta som vändes in 1972 då. Och Wilmington är på många sätt symboliskt för det är det sista fästet i södern där svarta röstar då i stor utsträckning och påverkar politiken så att inte demokraterna hade haft makt då, och väljer bland annat afroamerikanska politiker. Men när det inte det fungerar politiskt då, så tar de vita demokraterna till våld och tar makten. Så 1898 faller det med det sista fästet med då arv från rekonstruktionen och man kan konstatera att det är sista gången som det populistiska partiet liksom, som kanske då dockade många fattigare vita samarbete med ett svart republikanskt parti då. Så att Wilmington, det är symboliskt och stort upprop på många sätt. Men det sker ju upplopp i många andra städer också då. Även i New Orleans till exempel bryter ut ett större rasupplopp. Och den triggande orsaken där var ju en 34-årig afroamerikan som heter Robert Charles. Han hade flyttat till New Orleans från Mississippis landsbygd. Och den 23 juli år 1900 då blir han och en vän trakasserad av vita poliser i New Orleans då. Kunde med andra ord liksom då ha varit lika gärna varit idag då. En av de här poliserna försöker slå ner Charles med sin batong, men den här Charles, han är väldigt storväxt och lyckas värja sig då. Och polisen drar då sin pistol, men även Charles är beväpnad, så han drar sin pistol då. Och de lyckas då skjuta varandra och skada varandra. Och efter det så flyr Charles för att då undvika att bli arresterad av polisen då. Till slut lyckas man då spåra upp honom till ett pensionat där han bor då. Men att fånga den här Charles var inte det lättaste då. Han är helt enkelt beväpnad med ett Winchester-gevär och är en väldigt duktig prickskytt. Så när den här mobben kommer för att hämta honom så börjar han helt enkelt fälla sina motståndare en efter en. Och ett antal försök att komma åt honom slutar med att han då faktiskt lite hemskt metodiskt har skjutit av 27 vita män och inklusive 4 poliser och varav då 7 personer skadas så illa så att de dör då. Och i det här läget har han ju naturligtvis gjort sig själv till Söderns fiende nummer 1 då. Så många som 20 000 personer samlas i en mobb och de tänder eld på byggnaden för att liksom röka ut honom, och han skjuts på fläcken och hans kropp skändas liksom bortom igenkänning. Och som så många gånger, många andra gånger då, så vänder sig mobben också då mot oskyldiga människor och människor vars enda brott egentligen är att ha ett afroamerikanskt utseende. Så under 4 dagar fortsätter upploppet och våldet genom New Orleans då. Minst 12 svarta dör i det här upploppet och långt fler skadas och mängd av egendom som tillhör afroamerikaner bränns då så att säga. Och så här ser det ut. Det finns enormt många upplopp i olika städer i södern som man skulle kunna berätta mer om och ta upp. Men vi låter de här exemplen vara tydliga då, för hur det kan spåra ur fullständigt med våldet då. Lynchningar då och mobbvåld och även rasetikett var ju ett sätt att sätta afroamerikaner på plats utan att ens behöva blanda in det normala rättssystemet som amerikanare normalt är så stolta över dem. Men om afroamerikaner ändå på något sätt blev berörda av rättssystemet i södern så innebär det egentligen bara orättvisa då för afroamerikaner. Lagstiftare i södern oroade sig i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet allt mer för det man uppfattar som det växande problemet med svarta kriminella, och då gör de allt de kan för att helt enkelt kontrollera den afroamerikanska befolkningen då. Så lagar och regler utformas specifikt för att kunna reglera beteendet hos svarta då. En favorit i repris från rekonstruktionen var ju lagar om lösdriveri då. Och de här lagarna hade ju liksom en väldigt vid tolkning, och det gör ju att det då var lagligt för myndigheter att arrestera i princip alla svarta som passerade genom ett samhälle om man så önskade. Alltså, lagarna kring kontraktsbrott försvårade för många afroamerikaner att kunna ta sig ifrån arbetsgivare eller undvika livslånga tjänstyrken då. Att börjar du ta dig iväg någonstans så kan du arresteras för lösdriveri bara för att du inte har kontrakt hos en arbetsgivare då. Efter rekonstruktionen då, när demokraterna tagit över i södern, så gjordes rättssystemet i princip helt vitt då. De få afroamerikanska polismän, advokater och jurymedlemmar som funnits tidigare, de försvinner då. Runt sekelskiftet 1900 så består alltid jurymedlemmar i södern av 100% vita män då. Varken afroamerikaner eller vita kvinnor tjänstgör som jurymedlemmar då. Och i det här systemet så är det ju inte, alltså en afroamerikansk man eller kvinna kan ju inte förvänta sig någon direkt rättvisa annat än i extrema undantag då. Afroamerikaner anklagas betydligt oftare för att brott än vita. Hamnar man i domstolen så var man i princip redan dömd på förhand, oavsett hur svag bevisningen var eller om vittnena saknade trovärdighet då. I några få fall när en afroamerikansk man till exempel frias, så var det ju också då ofta bara att försöka fly så fort som möjligt och inte vända sig om, för den vita befolkningen, lokalbefolkningen, brukar sällan acceptera helt enkelt att man frias i domstolen, utan då det är ju väldigt lätt hänt att det blir en lynchning efteråt, så att har man blivit friad i domstolen så blir man dömd av mobben i alla fall. Det finns faktiskt ett fall där en svart man frias och han flyr omedelbart norrut. Men sen tänker han efter 20 år att nu är det nog lugnt, jag kan nog återvända, men då blir han brutalt misshandlad och kastrerad av en vit mobb så att säga. Så att rättssystemet är ju ingenting som direkt gynnar vita då. Och oftast kan man anklagas för våld och dömas i princip utan några som helst bevis då. Trots att brotten var de samma så straffas ofta svarta då upp till 5 gånger mer än vita, både gällande böter och fängelsetid. Och brott som renderade i böter för vita kunde vara en given vända i fängelse för en svart då. Och ett av de mest ökända systemen i södern vid den här tiden var ju det så kallade convict lease, alltså en slags fånguthyrning kan man säga då. Det 13:e tillägget hade ju avskaffat slaveriet, men det fanns ett tekniskt undantag i tillägget om tvångsarbete som bestraffning för brott. Och det här lilla kryphålet utnyttjar södern till max i slutet av 1800-talet. Då. Och det här convict lease-systemet gick då ut på att ett företag eller en plantageägare hyrde fångar från delstaten som istället för att sitta i fängelse då helt enkelt fick straffarbeta med att bygga järnvägar, fälla timmer eller röja upp träskmark eller jobba i gruvor eller helt enkelt bara vara ute på bomullsfälten och plocka bomull då. Och i utbyte mot att arbetsgivaren eller plantageägaren såg till att ge fångarna då det absolut mest bara nödvändiga i form av mat, kläder och husrum då, så kunde man då få de här fångarbetarna att jobba åt den då. Och det här var ju ett system som politiker i södern tyckte var liksom genialiskt då, för delstaten och de lokala styrna minskar ju då på sin börda att tillhandahålla fängelser. Och istället så tjänar man då pengar. I South Carolina fick exempelvis delstaten då $3 per fånge i månaden då. Och vissa politiker och myndighetspersoner insåg att det var så lukrativt att man då uppmanade poliser att anklaga svarta för ytterligare brott, påhittade om så var bara för att bidra till den här affärsverksamheten. Och under 1800-talets sista 3 decennier så ökar då antalet afroamerikanska fångar 10 gånger snabbare än för övriga grupper i samhället. Det blir helt enkelt en ersättning för slaveriet och ett sätt att få extremt billig arbetskraft som inte har några som helst rättigheter. Så det är för de vita arbetsgivarna, plantageägarna och de vita politikerna blir en win-win-situation då. Man kan få tag på hur billig arbetskraft som helst för en enkel peng, men samtidigt är den lilla pengen helt enkelt en vinst för politikerna och i form av liksom en direktintäkt och minskade utrymmen för fängelse då. Men för de här uthyrda fångarna så är ju egentligen livet värsta tänkbara. De tjänar ju naturligtvis ingenting på det jobbet utan de får ju istället jobba under sämsta tänkbara förhållanden. De sätts i kedjor, alltså sådana här kedjegäng. De misshandlas, de överarbetas, de får inte tillräckligt med mat och näring, tvingas sova på halmadrasser, indränkta i smuts, avföring och insekter och får ingen som helst medicinsk hjälp. Och de fick utstå fruktansvärda övergrepp från deras vakter på dagarna för att jobba hårdare och drog man på sig sjukdomar i sina simpla läger på nätterna så var det ju ja, ofta så att döden ibland var ofrånkomlig och döden var egentligen utgången för de allra flesta fångarna som drabbas av det här. Att dömas till straffarbete i convict lease-systemet var ju nästintill i princip detsamma som att få ett dödsstraff. Då. Det finns ju inga siffror men det är ju enormt många som dör i det här systemet. Då. Och de som hyrde fångarna var ju minst lika nöjda som staten som hyrde ut dem. Då. Även om de betalade en hyra av visst minimalt underhåll så var det ju en sjukt billig liksom, arbetskraft. Då. Och under slaveriet så hade ju plantagens arbetare varit liksom ägodelar och därmed hade de ju varit dyra investeringar. Slavar var ju dyra att köpa på den tiden och därmed hade det ju också funnits ett incitament att slavarna skulle må hyfsat bra i alla fall och försöka att man ville att de skulle leva så länge som möjligt och även att de då förökade sig så att familjerna växte. För då fick du ju också avkastning på din dyra investering i slavar då. Så att under slaverisystemet fanns ju ändå ett visst liksom incitament att för plantageägare att ändå liksom se till att slavarna hade det inte för dåligt liksom bra eller inte dog som flugor då. Men det här convict lease-systemet det blir ju på många sätt nästan värre än slaveriet och för fångarna hade ju inget som helst värde vare sig för staten som hyrde ut då, eller företaget eller plantageägaren som hyrde dem. Då. En företagare förklarar det här giriga och inhumana systemet med de hemska orden "These convicts, we don't own them. One dies, get another one." Så att det är ju liksom bara förbrukningsvaror då helt enkelt, mänskliga förbrukningsvaror. Och för många afroamerikaner i slutet av 1800-talet så var ju det här jobbet som strafffånge ett öde som egentligen då var värre än vad deras förfäder hade uthärdat under slaveriet och ett väldigt cyniskt system där afroamerikaner utnyttjades nästan mer än någonsin och där deras liksom humana värde når ju någon form av nollpunkt nästan då. Och till skillnad från lynchning och mobbar så sanktioneras det här av delstaterna och systematiskt genomförs det då år efter år. Till slut så skulle det här inhumana Convict Lease skapa skandal i början på 1900-talet och södern skulle tvingas att avskaffa det här då. Och fångarna återförs ju då till, istället till undermåliga fängelser istället. Men med så många andra aspekter så var det för sent då. Det skapat ett arv som finns kvar än idag då. Egentligen om man drar ut den röda tråden. I våg efter våg så har ju amerikanska myndigheter genomfört olika lagreformer och krafttag mot brottslighet som ofta då drabbar afroamerikaner hårdare än andra grupper. Och det blir ju liksom en taktik för det vita USA som fungerar i generation efter generation egentligen. Och resultatet ser vi ju än idag med överfulla fängelser där afroamerikanska män gardet överrepresenterade helt enkelt. Jag hoppas att det här avsnittet och avsnitten innan här efter rekonstruktionen har gett liksom en bild över hur den här dörren av optimism och mindre framsteg som inträffade under rekonstruktionen mer eller mindre slås igen då. Det som gör södern väldigt speciellt under slutet av 1800-talet är ju den här strukturella och genomgående rasismen. På olika sätt har de här framstegen från rekonstruktionen resulterat i en situation som är nära nog så illa som slaveriet och i vissa fall till och med nästan värre då. Efter kriget så hade ju 13, 14 och 15 tillägget till konstitutionen både avskaffat slaveriet och det 13, gett afroamerikaner medborgarskap det 14 och gett dem rösträtt och det 15 tillägget. Men som vi har sett nu då med de här fråntagna rösträtten, Jim Crow-lagar och så vidare, så har ju då vid sekelskiftet har man då i södern funnit vägar runt de här konstitutionella tilläggen som mer eller mindre gör dem egentligen verkningslösa eller värdelösa. Då. Det 13 tillägget hade ju gjort slavarna fria, men sharecropping, arrende, skulder och straffarbete hade skapat en kronisk fattigdom och en slags ekonomiskt slaveri. Då. Det 14 tillägget hade gett de forna slavarna medborgarskap, men Jim Crow-lagar stödda av högsta domstolen i såna här domar som Plessy vs. Ferguson hade gjort att det här medborgarskapet egentligen var ett skämt i södern då, med strikt social segregering och en sån här rasetikett som genomsyrar allt då. Och 15 tillägget hade gett de här forna slavarna rösträtt, men fusk och en rad tekniska finter och tolkningar som de här poll tax och grandfather clause och massa olika godtyckliga språktester och tolkningar av konstitutionen och liknande hade tagit rösträtten från afroamerikanska väljare. Och om inte reglerna var tillräckligt så i samtliga fall så backades liksom hela samhällssystemet upp av våld, lynchningar, rasupplopp och vita maktrörelser som Ku Klux Klan och rödskjortor och andra. Då. Afroamerikaner var rättslösa och straffas då i ett illegalt men legitimt och accepterat parallellt system då, egentligen i södern då. Och jag ville egentligen komma till den här punkten för att från och med nu ska vi börja prata om då olika strategier och olika profiler som inom medborgarrättskampen och hur man då sakta men säkert börjar jobba inom den afroamerikanska samfundet för att försöka få tillbaka sina rättigheter och sånt där. Och kulmen på det här på något vis blir ju medborgarrättsrörelsen i början på 60-talet. Men för att förstå hur svårt och hur brant uppförsbacke man hade för att komma dit så måste man nästan förstå då vart afroamerikanerna befinner sig runt sekelskiftet i USA. Annars är det väldigt svårt att förstå varför det går så långsamt och varför strategierna är så olika fram till och med till medborgarrättsrörelsen. Och det är ju liksom på något vis att här är vi vid sekelskiftet. Det är ju ett lågvattensmärke där afroamerikaner i södern verkligen saknar alla sina civila rättigheter och har väldigt svårt att göra någonting för att protestera mot systemet. Och det är där vi måste liksom utgå för att förstå den kampen som kommer att uppstå på 1900-talet med olika organisationer, olika strategier och olika profiler som leder fram till medborgarrättsrörelsen på 60-talet. Men det tar vi vid här framöver. Tills dess får ni ha det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
if the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.